Tempelriddaren John Lionheart och den heliga blodslinjen av Hans Oreheim, uppläst av Benny Kalén. Inledning. Året är 1307 och mycket stor oro råder i Europa. Påven och den romersk-katolska kyrkan hade länderna i ett järngrepp. Ifrågasatte du deras lärare var du en kättare och blev bränd levande. Men få kände då till att även den inre kretsen av tempelriddarna redan från början gått emot denna kyrkans läror. Allt för folkets bästa. Den franska kungen Filip den fjärde, även kallad Filip den sköne, gjorde samma år en gemensam kupp mot påven Clemens den femte, då Filip över en natt lät arrestera alla tempelriddare i Frankrike. De konfiskerade alla deras tillgångar och ägor, vilket gav klirr i kassan till båda parter. På morgonen den 13 oktober 1307 gick kungens män in i templet i Paris, där ordermästaren Jacques de Molay bodde. När tempelriddarna fick se det kungliga dekretet som rättfärdigade denna räd, lät sig föras bort utan något motstånd. I Paris togs 138 fångar till fånga, förutom ordensmästaren. Filip bad sin biktfader, Wilhelm av Paris, vilken var Frankrikes storinkvisitor, att förhöra dessa 138 tempelriddare. 38 riddare dog under tortyren, men många pressades till bekännelser i anklagelser om avgudadyrkan och kätteri. De vanligaste synderna som erkändes och noterades av inkvisitionen var förnekande av det heliga korset, förnekande av Kristus och avgudadyrkan till Baphomet. Tre tempelriddare stod emot tortyren och erkände inte något obscent beteende. Och folket led även dem. Frångick du kyrkans regler att endast via en präst eller biskop få prata med en fader, blev det dömd till kättare. Rädslan smittade av sig och för att rädda sitt eget skinn angav de till och med varandra för att vara oliktänkande gentemot kyrkans paradigm. Inkvisitionens makt var då stor och bredde ut sig mer och mer. Ja, den finns faktiskt fortfarande kvar idag, under annat namn. Allt detta medförde att förhållandena blev allt sämre i Europa, och vad det gäller tempelriddarna flydde de som kunde ut ur Frankrike. Främst var det till två länder det tog sin tillflykt, Skottland och Portugal. Detta kom att betyda mycket för respektive land, men inte minst tempelriddarna själva. Mycket tyder också på att de skatter och den högre kunskapen de förvaltade fick länderna att resa sig och blomstra som aldrig förr. Vad detta innebar och betydde för Skottland, Portugal, ja hela vår värld, är just vad denna bok handlar om. Denna berättelse börjar i Skottland, där det samtidigt pågick ett annat krig, nämligen det första skotska frihetskriget 1286-1314. Där var nämligen kungen, Robert den första, Robert de Bruce, också bannlyst av påven och trotsade därför påven Clemens den femtes bullan, Pastoralis Praeminenti, den som beordrade alla de europeiska suveränerna att arrestera de tempelriddare som bodde på deras territorier och att ställa deras egendom under kyrkans förvaltning. Detta trots mot påven gav en fristad för tempelriddarna i Skottland, vilka Robert den första kom att beskydda. Och varför skatte tempelriddarna förde med sig till Skottland, men även till Portugal, har hållits hemligt fram till idag. Nu är tiden inne att dessa skatter, de förvaltade och försvarade in till döden, ska bli erkända av alla. Den gröna mannen. Plötsligt kom det fram en grönklädd ung man i skogsgläntan. Hans namn var John Lionheart. Han hade blå ögon, mörkt, halvlångt hår och var redan storvuxen för sin ålder nu i sena tonåren. Uppväxt och uppfostrad av sin kloka mor i Greenfield i södra Skottland. Modern, Elania, som var mycket vacker och klok mor, hade själv fått ta hand om vårdnaden då fadern, Frederick Lionheart, varit mystiskt försvunnen sedan Johns barndom. Vad modern beträffar visste John att hon hade sina rötter i Frankrike men utvandrat som ung. När det gällde hans far visste han knappt något alls, och hans mor Elania hade alltid varit mycket förtegen om att berätta vem hans far var. Vaga minnesbilder från tidig barndom.